välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Det har hunnit bli sommar ordentligt och vi har fått en sommarlov och studenter har vi haft. Och ja, vi är verkligen liksom mitt i sommaren och vad passar då bättre än att vi tipsar om lite sommarläsning helt enkelt.
Precis.
Ja, men ni är redo och laddade?
Ja, extremt laddad.
Ja, härligt. Ja, både Isa och Stella har ju faktiskt verkligen tagit studenten här alldeles nyligen.
Ja.
Ja,
precis. Det var
ni har hämtat er.
Ja.
Eller vad man ska säga.
eller ja. Jag har dragit på mig en förkylning på studenten, så jag... Jag är i alla fall väldigt, väldigt nöjd över att jag inte hade den på studenten, utan att den kom lite efteråt som en present.
Ja, det känns som en klassiker ändå.
Ja. Wow,
det gör det.
Jag tror också jag drog på mig det. Det är många år sedan jag tog studenten. Det är 27 år sedan. Räknar jag ut. Jag bara, nej, skulle inte räknat efter.
Ja, jag vet inte ens hur många år sedan det är jag tog studenten. Men...
Nej, precis.
Vi behöver inte räkna efter heller.
Jag gör inte det. Ja, får jag börja eller?
Martin, du får börja. Varsågod. Ja.
Tack så jättemycket. Jag ska prata om två böcker, gott folk. Jag följer ju den gängse normen när ungdomsbibliotekarier är sommarlediga. Då läser ungdomsbibliotekarier deckare som alla andra människor i Sverige, nästan. Jag brukar skämta om det, men jag läser, min läsning skiljer sig från när jag jobbar och när jag är ledig. Då tänkte jag, vi ska inte tråka ut lyssnarna liksom med... Den typen av böcker som jag brukar läsa på sommaren, för det är tung facklitteratur av någon anledning, så drar jag åt det då.
Just det.
Så jag tänker att tipsa om en av mina favoritdeckare som jag återkommer till med oregelbundna intervall. Och det är en bok som heter Faderland av Robert Harris. Mm. Som kom ut i början på 90-talet. Jag tror den kom ut 92 eller någonting sånt där. Och den väckte ner uppmärksamheten, sålde fantastiskt bra och den är liksom värd att uppmärksammas lite grann tycker jag. Boken börjar med att det är en mordutredare vid Berlins kriminalpolis. Mordutredaren heter då Xavier March heter han. Han blir utkallad till en mordplats vid en av de här sjöarna som omger Berlin. Där har det upptäckts ett manslik. Och han tar på sig det här uppdraget och börjar den här utredningen. Det visar sig ganska snart att mannen som de har fiskat upp där, det är inte vilken person som helst. Det är en person som står Adolf Hitler väldigt nära. För den här boken går tillbaka till en utspelning i Europa där Tyskland har vunnit andra världskriget. Året är 1964. Och hela Tyskland förberedde sig för att fira sin Führers 75-årsdag. Så att det här är en kontrafaktisk roman om vad som skulle kunna ha hänt om Tyskland hade vunnit kriget. Mm. Det är en del saker som har ändrats i den här boken. Till exempel så är det så att vissa personer lever ju i allra högsta grad. Hitler lever ju och hela den nazistiska panassen lever ju i allra högsta grad. Och det här kommer innebära att det blir ganska så farligt för vår gode vän Xavier March, för han följer inte riktigt normen i Nazityskland. För det första är han frånskild. Hans före detta fru har gift om sig med en sån där fruktansvärd partifunktionär som står för allting som Xavier avskyr. Han har börjat tappa tilltron till det nazistiska systemet nämligen. Han ägnar sig åt liksom läpparnas bekännelse ganska mycket. När det sjungs nationalsången så rör han på läpparna, men inget ljud tränger över läpparna.
Ja,
ja, så det är en väldigt fasansfull bok det här. Den utspelar sig i ett Berlin som Berlin skulle ha sett ut om Tyskland hade vunnit kriget. Med de här enorma byggnaderna som Albert Speer hade ritat men som aldrig blev uppförda. Den här personen som de har fiskat upp ur Havelsjön är en person som har varit med i nazistpartiet sedan starten i stort sett. Och ju mer Xavier gräver i det här mordfallet så inser han ju att det finns någonting djupt mörket, mycket mörkare än vad han hade kunnat tro i det nazistiska systemet. För att det är inte bara, det stannar inte vid det här mordfallet, utan det är en del andra personer som omkommer under ganska så mystiska omständigheter. Dessutom så det blir värre för honom, för att nu har ju då den amerikanska presidenten, som då inte är JFK utan det är Joseph Kennedy, han är president, alltså John F. Kennedys pappa, han är president. Han har just tillkännagivit att han ska komma på ett besök till Tyskland. Och det hjälper sig av er lite grann, för att han kommer i samröre med en amerikansk journalist som heter Charlie McGuire, och hon är inte som tyskorna är. Hon röker som en skorsten, hon super ganska hårt, hon målar sig kraftfullt med smink, och det uppmuntras inte av det nazistiska systemet. De två tvingas att samarbeta för att komma närmare den här gåtans lösningen, men ju närmare de kommer lösningen desto mer inser de att våra liv svävar i livsfara. Det är fruktansvärt spännande den här. Alltså, den är en sån här bok som jag har säkert läst 10-15 gånger, men det är fortfarande samma, rycks med. Pulsen höjs, den är fantastiskt liksom, berättartempomässigt så märker man att den stegas ganska långsamt, men man märker ändå att tempostegningen är där. Så att jag kan verkligen varmt rekommendera när man vill ha en bok som visar vad vi faktiskt undkom lite grann med tanke på att nazisterna blev besegrade i kriget. Så att kolla in den här om ni tycker om kontrafaktisk spänning åt folk, den är jävligt bra. Sen hoppar jag över till den helt andra boken som märkligt nog har lite anknytning till den här. Och det är en dunderklassiker som kom 1985. Skriven av en person som kallar sig för Morton Rue. Det är ett författarnamn. Boken heter Vågen. Är det någon av er som känner till den sen innan?
Nej.
Det är alltså ett experiment som beskrivs i den här boken. Ett experiment som har ägt rum på riktigt, men som har dramatiserats i den här boken. Utspelar sig i en pytteliten stad som heter Gordon. En sömnig liten stad någonstans i Amerika. Där finns en high school med de vanliga high school-grejerna som finns. Där finns fotbollskillarna, där finns hejaklacksledarna, där finns hackkycklingarna och där finns de mitt emellan. Där finns det en elev som heter Laurie. Hon är en sån där klassisk straight A student. Hon är chefredaktör för skoltidningen. Hon är populär. Hennes pojkvän spelar fotboll i skolans lag. Och det är 1960-tal. Och de har en väldigt bra lärare i historia som heter Ben Ross. Han visar, de håller på att jobba med andra världskriget. Han visar en film om vad nazisterna gjorde i förintelselägren. Och det är djupt upprörande för många av eleverna. De ser ju alla liken, staplar och så vidare. Och de börjar prata ganska mycket om det. Hur kunde tyskarna gå med på det här? Hur kunde så många säga att vi känner inte till det här? Och det är ganska fasansfullt egentligen, för just under 1960-talet, det är det första då som tyskarna på allvar börjar ta tag i det här med att bearbeta nazieren. Men Bennan tänker så här, kanske skulle testa ett experiment för att visa hur folk liksom leds med i att acceptera såna här grejer. Det är därför han skapar en organisation som man kallar för Vågen. Det första han tar upp där, det är att vi ska prata om disciplin. När ni svarar på frågan så ska ni stå upp bredvid bänken i vakt, och ni ska kalla mig för Mr. Ross. Det är så experimentet börjar. Och ni kan ju säkert gissa vad som händer. Det eskalerar ju det här. Han tappar kontrollen över det här för att folk engagerar sig i något så jävulst. Både i hans klass och sen sprids det då till andra klasser på skolan. Till slut så börjar folk tröttna lite grann på det här. Men då har de vuxit sig så stor att den är som en maktfaktor att räkna med på den här skolan. Alla som inte tycker som Vågen blir utsatta för repressalier. De blir påhoppade, slagna och så vidare. Och Laurie börjar mer och mer liksom tycka att det här är förbannat obehagligt. Vi måste agera för att stoppa det här. Den är en otroligt intressant bok som är knappt 130 sidor. Den är Just så här, man kan läsa det liksom snabbt om man känner för det, om man liksom mäktar med det. Men just det här hur man övar sig i att bli vaccinerad mot masspsykos som det handlar om här. Alltså just, det blir som obehagligt för dem. Och det är steg för steg. Bara sätta den där lilla stenen i rullning som läraren gör. Och han tycker själv att det här är obehagligt. Jag ska liksom inte avsluta hur boken slutar. Men som sagt, det här är baserat på verkliga händelser. Vilket ger det verkligen en stor nerv. Mm. Två ganska allvarliga böcker, men de är tankeväckande och engagerande, minst sagt.
Mm, det låter spännande.
Ja.
Ja.
Och verkligen som en tydlig koppling mellan liksom 60-tal och nazism, eller vad man säger.
Ja, det är jätteintressant just det här, för att alltså, tyskarna förnekade ju så många, de tog inte tag i det här med avnazifieringen, var ju i alla fall efter kriget var högst, alltså det var väldigt tunn, kan man ju lugnt säga. Mm. Folk tror bara för att man har besegrat nazisterna så försvann de, men de fanns ju kvar, alla de här människorna som trodde på det här.
Mm.
Ja. Så att ja, engagerande.
Ja.
Men jag kan inte nu ska fastna på det länge, men man kan tänka att det är intressant. Man vill ju så verkligen tänka att man själv inte hade blivit nazist i Tyskland. Men jag kan inte tänka att man hade blivit det.
Mm.
Det var det 30% var det som var som, oh, gud vad, ja.
Ja, det är svårt det där. Just att ha den där moraliska ryggraden och säga nej till ett system som är så oerhört repressivt. Och där folk faktiskt uppfattar det som att ja, vissa grejer blev ju positiva för en del. Och så valde man att se bort från allt det andra obehagliga. De ju trots allt fanns där. Mm. Våldet och repressionen liksom.
Ja, nej, men intressanta frågor.
Precis, det finns ju den depressiva sommarläsningen den här gången.
Ja,
det kunde ha varit när ni har några andra böcker.
Ja, men det är viktigt. Även på sommaren behöver man.
Ja,
man liksom stöda regimer.
Det är bara va?
Ja.
Vad
bra. Det var mina böcker, gott folk.
Ja, tack så mycket Martin.
Tack för det.
Ja. Och då skulle jag ta ton, tänkte jag.
Ja. Ja,
så jag har alltså den här boken som jag ska rekommendera heter Överenskommelser och är skriven av Simone Arnstedt. Och den är så här bok som jag läser typ varje år. Och jag har också på litteraturen skrivit en liten sån här kort review, så kan jag läsa upp den. Det blir lite styltigt om jag liksom läser.
Nej, jag vill hemskt gärna höra det. Jag älskar recensionen.
Okej, okay. Här har ni den. Jag går direkt på det då. Här har ni den. Den perfekta historiska romanen. I alla fall efter någon slags sommarmysigt mått mätt. Det kanske inte har den högsta litterära höjden av de böcker som kommer rekommenderas här idag. Men Överenskommelser är ändå den optimala boken för dig som gillar, eller kan tänka dig att gilla, en historisk roman med en stor dos romantik, en ännu större dos spänning och en riktigt enorm dos av vidriga människor som blir utägda.
Fantastiskt! Oh man!
I sommar tycker jag att det är för att ni ska lysa tillbaka i solstolen, hängmattan eller var ni nu än föredrar. Och ge Överenskommelsen en chans. Och följa med Beatrice och Seth, bokens huvudkaraktärer, på en resa tillbaka till 1880-talets Stockholm. En resa som börjar med ett möte på Opern, men som sedan övergår till något mycket mer. Detta mer vill jag inte specificera i överdrift med risk för att spoila allt för mycket. Men en liten försmak skulle kunna vara att säga att den innefattar storslagna slott. Och ett härligt överdådigt största allmänhet. Älskvärda. Samt nästan lika många hatvärda karaktärer. Samt förödande missförstånd. Så har man väldigt svårt för just att missförstånd driver plotten framåt. Kanske jag inte skulle rekommendera den. Om man stör sig väl. Vissa gör ju det. Många tycker den är bra. Men vissa reviews säger att de irriterar sig mycket på att det driver som handlingen framåt. Men har man bara lite. Eller inte alls svårt för det. Så tycker jag verkligen att man borde köra. Om du fortfarande inte är helt övertygad kan det också vara värt att nämna att Överenskommelser, även om det faller in lite i en så här klassisk romance-genre, på ett medvetet sätt sätter kvinnors historier i fokus. Boken lägger också stor emfas på kvinnlig vänskap och även kvinnlig hämnd, som är ett av mina personliga favoriter. Jag har lite från. Inte riktigt Kill Bill, men lite. Sist men inte minst kan jag även nämna att jag läser den här boken varje år och har gjort det sedan 7:an. Om det reflekterar bra eller dåligt på min karaktär är dock upp till dig att avgöra när du läser boken. Ha en trevlig sommar!
Ja, jag blir så jävla sugen på att läsa.
Ja, verkligen. Exakt. Verkligen.
Fantastiskt, vilken recension.
Ja. Exakt, det kanske var väldigt mycket pitch, men det är i alla fall.
Men du läser alltså den här varje sommar?
Ja, eller för varje år.
Varje år.
Jag brukar ha varit på lite på sportlovet. Men första gången jag läste den var på sommaren, minns jag. För då var jag, jag var 14, så var jag typ i stugan själv då. Så minns jag att jag så här, läste den här klippen en hel dag och var helt så här, tyckte den var så bra. Ja, men den har ett så här, mer, så härligt, jag tycker att den har ett ganska härligt liksom, driv framåt. Och lite så här, jag gillar också parallella handlingar, och det är det ibland. Ja. Och, ja.
Ja.
Fantastiskt.
Ja, men jag tycker att den här boken är bra, för jag fick den här av Isa i present. Jag vet inte om det var på min födelsedag, att du hade hittat den på någon loppis.
Ja, den finns ofta på olika.
Ja, den finns att hitta på loppisen i sommar. Och den är bra. Alltså det är ju, jag skulle inte säga att det är tung läsning, även fast den innefattar vissa tunga handlingar. Och så älskar jag romantiken som, ja men, är liksom ständigt där. Jag tycker att den är mysig sommarläsning helt enkelt.
Mm. Ja, det är ju som sagt, förekommer ju lite så här tunga ämnen, alltså med, ja men, jag vet inte om våldtäkt och sånt där, men det är ändå, det har ändå en känsla av att det blir, att det är ändå ett positivt slut som är väldigt, alltså den är ju väldigt lite Hollywood-aktig på det sättet, den har ganska jag tycker ändå att den har, alltså typ om man jämför med Bridgerton typ, den är ju lite lik det. Man vill ju säga att hon är lite som Sveriges Julia Quinn, men jag tycker ändå att den här har lite mer tryck i sig ändå. Eller vad tycker du, Stella?
Jo, men det skulle jag absolut säga. Alltså den är ju tyngre än Bridgerton och innehåller typ allvarligare ämnen, skulle jag säga. Men jag tycker också att den är bättre än Bridgerton på många sätt. Den är ju mer komplicerad, och det gör den också mer intressant att läsa.
Jag tycker jag summerade det bra.
Ja, jag kände ändå att det fanns vissa likheter med den boken som jag ska prata om, även om jag tänker att det är extremt olika böcker och författare. Paradiset ligger under mammas fötter av Gina Dirawi är det som jag ska prata om. Men den har ju också liksom en del av de här inslagen som du pratade om, Isa, med. Ja, men det är kvinnor i huvudrollerna, det handlar mycket om relationer och vänskap, och den har också en, ja men, jag tänker att det också är en sån där bok som är liksom, den är inte tung, men den innehåller vissa tunga ämnen, men det är liksom, det finns ett tryck i den. Det är liksom inte, ja, jag älskar den här boken, så jag ska ändå, ja, det kan jag säga nu, att jag tycker att den här är en, ja, det är en fantastisk bok faktiskt på många sätt. Det handlar om Mona och Mila och Nor, som är, ja men, tre tjejer på lite olika delar av världen som är, liksom, befinner sig, ja men de är väl liksom i åldern när de ska gå ut gymnasiet ungefär, och de har liksom olika saker som de brottas med. Mona och Mila bor i Sverige men har palestinska rötter, och Nor befinner sig i ett palestinskt flyktingläger, och deras vägar möts så småningom, men fram tills dess får vi liksom följa dem på olika sätt. Mona är en väldigt, vad ska man säga, hon har väldigt stark känsla för rättvisa. Hon har ett, ja men så här, en feministisk analys av sin verklighet som hon gärna liksom, ja, hon har svårt att acceptera, eller liksom, hon kämpar helt enkelt hela tiden med det, och har väl svårt att acceptera att kanske att andra i hennes omgivning har andra planer, som till exempel Mila, som kanske är mer inne på att så här, hon vill gå ut gymnasiet med bra betyg så att hon kan plugga vidare till läkare och liksom, ja men så där, kanske enligt Mona lite mer följa strömmen liksom. Så deras relation sätts på prov ganska mycket, och som sagt, så småningom så hamnar de också i, liksom, i Palestina där deras föräldrar kommer ifrån, och det liksom, ja, den relationen utvecklar sig på olika sätt. Men det som jag tycker väldigt, väldigt mycket om med den här boken, förutom de här karaktärerna, är liksom, ja men så här, språket eller liksom sättet att berätta den här historien på är liksom ganska speciellt, eller så här, i alla fall inte det som jag är van vid att läsa. Och det kanske kan kännas, jag tänker att jag har läst lite olika recensioner av den här boken och det känns som att så här, en del kanske uppfattar det här som man har lite svårt att ta sig in i det eller har svårt att liksom, men jag tänker att om man bara så här, accepterar att nu är den här boken så här, då kommer man älska det. Och jag tror att många kommer älska det från början också. Men det är mycket dramatik mellan de här tjejerna och det är liksom väldigt, det är väldigt dialogdrivet hela tiden. Det är deras liksom ja, men deras språk och deras dialoger som driver väldigt mycket framåt. Och jag tänkte bara ska läsa en jättekort grej ur den för att liksom exemplifiera lite hur det kan låta i den här boken.
Mm.
Och då har vi liksom hamnat här när Mila och Mona, de är riktigt osams. De pratar inte med varandra just nu när vi hoppar in i handlingen. Och Mila är på sitt jobb på ett äldreboende. Men nu har hon liksom, hon ska ta tag i det här. Så hon sätter sig till rätta, tar ett djupt andetag och skriver sitt sista mejl. Du är en jävla kalbe, vet du det? Du kan inte bara blockera mig ur ditt liv. Vem fuck gör så mot sin bästa vän? Du har ingen aning om vad jag går igenom just nu. Jag är så fucking ensam. Om du verkligen brydde dig hade du funnits där. Och du är sån otacksam jävla bitch. Jag kommer aldrig förlåta dig för det här. Med vänlig fucking hälsning, M. Ja. Jag ska inte avslöja om hon förlåter henne. Men vi får följa det här i alla fall. Och jag tycker att det här är en jättebra bok att läsa i hängmattan faktiskt. Ja, och den är mycket underhållande och rolig bok.
Mm. Och dramatisk uppenbarligen.
Och dramatik är det också, absolut.
Ja, ja.
Mm. Så jag måste säga att jag känner mig, jag var helt säker på att det var en självbiografi. Innan att det var hon, ja, med på bilden själv.
Nej,
det var,
nej, men nej, det är ju inte det. Alltså, det finns väl kanske vissa paralleller till hennes eget liv som det ofta är. Men det är inte en. Hon är däremot hon skriver i inledningen att så här, det här boken hade jag velat läsa själv som 16, eller det boken jag hade velat läsa. 16-åriga Gina hade fått läsa. Och så känner jag också. Det var precis det jag tänkte innan jag hade läst det här. Att hon själv säger det, så kände jag det. Bara, ja, den här boken. Det enda som är dåligt med den här boken är att den hade gärna fått komma ut för typ 20 år sedan. Så att jag hade fått läsa den åldern. Liksom. Att den är, har ett härligt go i sig som jag gillar.
Mm. Sagor dit. Jag blir sjukt sugen. Jag har bara gått förbi den ett antal gånger och tänkte jag ska ta den här.
Den är väldigt snygg också faktiskt. Nu ser jag ju inte den i det, men den är väldigt snygg tycker jag. Jag gillar den.
Tack så jättemycket.
Ja, är det möjligtvis jag nu som ska prata om mina böcker?
Jajamensan.
Jajamensan, okej, superbra. Då ska jag bara säga att jag läser bara lättlästa, mysiga böcker som bara går att svälja supersnabbt. Jag läser alltid en bok om nazism, konstigt nog, på tal om nazismböcker. Det är alltid en nazismboksläsning varje sommarlov. Ja, okej. Sen så lägger jag undan nazistboken och så börjar jag på mina sommardeckare. Och den jag tänker rekommendera för er heter Pastor Vivica och tanterna.
Mm.
Och jag tänker att jag ska läsa lite på baksidan så att ni får en bra bild. Alltså det är väldigt lite, men så här står det i alla fall. Vivica är en frikyrkopastor men har börjat tröttna på att alltid finnas där för alla andra. När en av kvinnorna i kyrkans kaffekommitté hittas död börjar pastorn nysta i fallet. Kan en mördare gömma sig i idyllen? Och det här är en perfekt bok för mig. Jag tänker på alla de här brittiska deckarserierna som går typ alltid på TV4. Det är så här, men det finns tusen. En av mina favoriter, det är liksom Vera. Ett fall för Vera. Oh. Och det här påminner mig lite grann om det. Det är ju liksom en kvinna runt 50 som löser mordfall. Och pastor Vivica är då lite light. Hon är liksom en vanlig frikyrkopastor runt 50 som som har börjat ifrågasätta lite om hon verkligen vill syssla med att hjälpa alla andra som pastor. Hon har liksom 4 barn och en tankspridd man. Och på jobbet, alltså i kyrkan, så finns de här bitska bakande tanterna som håller sina möten. och är så här allmänt dryga och hon måste som vara trevlig mot dem. Så det är i alla fall en av de här kvinnorna i ja, men bland de här bakande tanterna som hittas död då. Mm. Och då är det upp för Vivica att lösa det här fallet.
Ja.
Så här, är det ett mord? Är det en naturlig död? Och så introduceras man till liksom idyllkaraktärer. Ni vet så här, ja, bokhandlaren och den mystiska mäklaren och den otrevliga gubben i kiosken. Och så ska man tänka så här, vem är mördaren?
Alltså, det låter fantastiskt detta. Det är så skönt just när det är tidigare karaktärer tycker jag. Som ja, bokhandlaren, herregud.
Jo. Nej, men alltså det är verkligen supermysig sommarläsning och man kan bara fortsätta. Det finns så här Pastor Vivica och 100-årsjubileet och Pastor Vivica och Glada änkan och Pastor Vivica och feministerna på Stockrosvägen. Alltså vägen, alltså det bara fortsätter. Man ska köpa upp sig på Pastor Vivica liksom. Men det är verkligen en lustfylld och mysig deckare som är perfekt för sommarläsning och amen. Det finns en lättsam yta och så är det lite mer så här, kanske utmanande djup egentligen och lite mer så här, vardagligt liv och att man ifrågasätter sig själv och så. Så det var min bok nummer ett. Bok nummer två som jag rekommenderar är Kaffe med rån. Fantastisk bok. Det handlar om fyra pensionärer som bor på servicehemmet AB Diamanten. Och det är då Märta, Snillet, Krattan, Stina och Anna-Greta. Ja, det var fem stycken. Och de bor på det här pensionärshemmet då och ja, men, sjunger i kör. De ja, men, löser korsord och så här, dricker hjortronlikör i hemlighet. Men de har kommit på att de tycker att tillvaron är ganska långtråkig. Alltså de tycker inte om maten på pensionärshemmet. De tycker att det är liksom ett trist bemötande från personalen. De får inte så mycket motion och pensionärshemmet håller på liksom stryper besparingarna. Så de får inte så bra service där. Och det tycker ju inte, alltså pensionärsligan, ligan som de skapar är nog bra. Så de bestämmer sig då för att begå brott. För om det finns ett ställe som är bättre än det där pensionärshemmet, då är det ändå finkan liksom. Det är de bestämmer sig för att göra så här organiserad brottslighet. Och tycker att det är bra att ja, men skänka pengarna som de samlar in till fattiga och gamla. Och de tar in på ett lyxhotell efter att de har flytt från pensionärshemmet och bestämt sig att där är en bra plats att börja. Men ja. Så, men såklart, eftersom att det är en bok med... allt går ju inte som planerat. De håller på att tänka ut det perfekta brottet och så är det olika ja, men äventyr som tar fart. Och jag älskar den här boken. Jag tycker den är så rolig. Den är lättläst, den är bra. Mm. Och så är det ändå lite så här humoristiska inslag, men det handlar också om ja, men, lite mer allvarsamma ämnen som ja, men, hur ser det ut på äldreomsorgen och dess neddragningar och så. Så då tänker jag att alla gillar den här boken. Alla som kommer läsa den här boken kommer att gilla den här boken. För man vill ju typ vara, man vill ju typ vara mastermindet Märta som bara kommer ihåg vad vi, nu tar vi några tavlor och skänker pengarna. Jag kan se mig själv som Märta, men
den är så bra. Den här boken har jag också gått förbi i hyllan till Kaffe med Ron, herregud. Mm. Så det är så de böckerna. Nu har vi svaret.
Ja. Jag alla dagar i veckan. Men, alltså, och den bara fortsätter. Det är så här, det finns Kaffe med rån och sen kommer rån och inga visor. Alltså, så här, goda rån är dyra. Det är fantastiskt.
Du håller hela vägen, eller?
Ja, jag har läst alla. Jag kan bara säga att de är fantastiska. Perfekt sommarläsning.
Jag säga. Mm. Ja, mycket skrattande här nu. Det var ju fantastiskt vilken liksom, story arc vi fick. Med rasism och depression och sluta med pensionister som organiserar sig i brottslighet.
Ja.
Jaha, hörni. Känner vi att vi ska runda av?
Ja.
Ja, det kanske vi ska.
Vi kan göra så.
Ja.
Det är bra, gott folk. Ni har hört ytterligare ett avsnitt av Ungpodden. Vi kommer såklart tillbaka. Hoppas vi. Det gör vi väl?
Ja.
Till hösten med ytterligare utsvävningar i den litterära floran. Tills dess, gott folk, ta hand om er där ute och läs lugnt. Ha en fin sommar.
Ja, glad sommar.
Yes.
Glad sommar. Ha det bra.